på, annars så förfryser man sig ganska snabbt. Så det är något svalare än i Barcelona alltså. Sen så här, ja, det här dök upp då på den här konferensens i den här konferensen så har jag alltså bytt namn det här projektet. Det heter alltså UDS förut. Och jag bor på landet och jag kallar det alltså för universella dataspridare. Någon som har bott på landet förstår ju liksom vad referensen är. Men det visar sig att jag har jobbat en del tillsammans med amerikaner på sista tiden. De klarar inte av det där med UDS. De förstår inte vad det är för någonting. Och jag har liksom inga referenser till det överhuvudtaget. Så vi bytte namn på det hela till Open Metadir. Vilket är någonting de fattar. Så det heter alltså nu. Vi har en ny tjusig logotyp och så vidare. Så småningom så kommer finnas mer saker också. Och jag kommer alltså från Umeå universitet. Min anställning där är jag är anställd som kallas IT-arkitekt. Och det innebär i princip att jag gör det jag tycker är roligt. Och så länge som mina arbetsgivare är glad så får jag fortsätta göra det. Men det är ju förstås mer allvarligt än så. Vi har ju förstås en hel del så att säga, problem på universitetet som säkert alla organisationer har. Vi har anställda och studenter förstås som kommer och går hela tiden. Och vad som har upptäckts och vad som är mycket mer liksom tydligt nu för tiden än vad det var förr är att alla dessa är potentiella användare på alla våra system. Vilket innebär att vi måste hålla reda på dem ordentligt. De måste ha kunna autentisera sig mot alla systemen. Måste kunna klara liksom behörighetskontroll mot alla systemen för alla dessa användare. Nu är Umeå universitet inget jättestort så att säga, universitet. Så vi får väl, vi har väl någonstans beroende på om man räknar mellan 25-30 000 studenter. Drygt 4 000 anställda. Anställd är ett sådär väldigt besynligt begrepp. Det finns, om man räknar liksom de som finns i vårt personalsystem, så är de ganska få. Inte mer än 2 500 eller någonting sånt. Men totalt så räknar vi att det är ungefär 4 000 som jobbar. Alltså det är många som jobbar på universitetet som inte betalas direkt av universitetet, men på andra så att säga, sätt. En sånt exempel är folk som jobbar på sjukhuset, alltså de som håller på med medicinarutbildningen. De betalas av landstinget, men de jobbar på universitetet. Och de måste också finnas så att de kommer få tillgång till våra system. Så det är en av grejerna. Vi har många källor, applikationer som har information om samma objekt. Det är liksom det klassiska. Så det var väl liksom det som man brukar titta på när man börjar liksom titta på metakataloger. Det är de sakerna. Va? Sen har vi dessutom så såg vi då liksom att det är många händelser på universitetet som skapar information och där informationen faktiskt är intressant för många personer på universitetet som då vill ha tillgång till det på ett eller annat sätt. Och det är inte många som tycker att liksom, ja, du kan gå till en webbsida och läsa är ett bra svar, utan de vill liksom ha det mer direkt på något sätt utan att de egentligen behöver göra något. Och sen har vi det här klassiska problemet, workflow-problem. När man då, vi har ett system där man kan gå in och göra sina reseräkningar. Och sen när jag då fyllt i liksom allting och sagt att nu är jag klar med den här reseräkningen, så måste jag ändå gå in till sekreteraren och säga, du, nu har jag fyllt i det här. För att de ska liksom kunna titta på det hela och bestämma om det är bra i filt eller inte. Sådana saker ska man ju inte behöva göra. Alltså den fysiska transporten ska inte behöva syssla med. Det ska liksom hända ändå. Så, vi behövde alltså ett system då som tillät oss att skicka information om händelser från en plats till en annan. Vi ville att det systemet skulle kunna göra det beroende på informationsinnehåll och metadata om informationen. Inte liksom beroende på så att säga, enbart varifrån informationen kom någonstans. Eller någonting sånt. Utan vad innehöll informationen och därmed liksom skicka den till olika ställen. Och vi vill också dynamiskt kunna ändra på den här så kallade routing-tabellen. Och klassiskt kan det ju vara så att man liksom efter en viss tid på dagen så vill man inte längre skicka meddelande om problem med datorer till liksom helpdesk, utan då vill man skicka det till jour eller någonting sånt där. Och det finns andra sådana exempel där man vill ändra den här routing-tabellen dynamiskt. För det här skulle fungera då, så måste vi alltså ha ett sätt att beskriva händelser på, en syntax att beskriva dem med. Vi behövde alltså väldigt så att säga öppen syntax där man kunde få in då väldigt många olika saker i. Och jag som är så att säga en gammal i det här gamet, jag ville ha en mager representation. Jag gillar inte sådana här saker som är liksom 17 sidor för att man ska beskriva liksom ett attribut och ett attributvärde. Ja. Jag tycker det var väldigt tjusig presentation igår, den här polisen som sa liksom om man skulle skriva ut dagens hårddiskar liksom på papper och sitta och läsa, så skulle det ta 25 år liksom med de storlekar vi har på diskar idag. Och en av de grejerna är förstås liksom ett resultat av att det finns stora diskar, alltså gör man liksom inga magerrepresentation av data, utan man skickar ut jättemycket. Men jag gillar magerrepresentation. Så vi valde något som kallas för RDF, som står för det här Resource Description Framework. Och mer specifikt så använder vi någonting som kallas för N-triple-formen av den. Så vad är RDF då? Ja, det kommer alltså från World Wide Web, W3C. Det är ett lättviktigt system för en formell beskrivning av världen. Alltså, de jobbar ju liksom globalt här. Alltså liksom. Och det används då för att utbyta kunskap över webben. Det är baserat på XML och användning av URI då, liksom för att ha namnrymder på de här olika sakerna. Och ett typiskt exempel är RSS till exempel. De använder RDF. Så att ni har alla använt RDF så att säga, säkert, utan att veta om att ni har gjort det. Och det finns tre olika serialiseringsformat för det här. Och N-triples är ett av dem då. Och det magraste, och det är förstås det jag har valt då. Man kan också använda så att säga mer XML-varianten, men den har jag alltså inte brytt mig om. Så här kan det se ut. Det här är så att säga halvt om halvt mänskligt läsbart. Ni har den här add, OM-add, det är alltså händelsebeskrivningen, det är addition av någonting. I det här fallet så har man en källa, det är Primula, vilket är vårt personalsystem. Man har ett event-identifierare, det är alltså händelse 6648 liksom i sen tidernas begynnelse för det här systemet då. Man har en objektidentifierare för det här objektet som man vill addera, och den objektidentifieraren är då lokal för Primula. I det här fallet är det personnummer. Och sen kommer då själva informationen om den här personen då, det vill säga det man vill lägga till då. Man har ett personnummer igen. Och ni ser att det här är en väldigt ung person. Vi antar väldigt unga personer på universitetet, studenterna. De, efter några dagar gamla så placeras de på universitet. Och sen har vi då namn och så vidare. Och ja, så ser det ut. Det går att utöka det här. Alltså, det här är en väldigt enkel form. Alltså, men det går att utöka det här. Och i princip kan man säga att det, man brukar prata om att det är en graf. Det är liksom ett träd ungefär. Man har noder, man har grenar. Och den här typiska, ni ser underscore kolon A. Det är liksom bara där. Det är ett glue för att hålla ihop saker. Va? I det, här, det är liksom en nod från vilket grenar delar ut sig. Så ordnar vi routingen då? Jo, vi hade redan en policy engine. Vi har ju gjort ett behörighetskontrollsystem som heter SPOC-P. Som om ni var här i fjol så hörde ni om det. Och det visade sig, och det var ingen överraskning i för sig, att det fanns en 1-1-mappning mellan RDF-grafer och S-uttryck, vilket är vad SPOC-P äter till frukost så att säga. Man kan alltså göra en förlustfri översättning från en RDF en triple till ett S-uttryck och tillbaka liksom, utan att förlora någon information. Så det var väldigt tjusigt då, och det var förstås bara av en händelse. Så det här fungerar idag. Det kommer en sån här beskrivning av en händelse, en informationsmängd in i systemet som en RDF-graf. Den översätts då till ett S-uttryck, man skickar den här IS-uttrycket som en fråga då till den här SPOC-B-servern, och tillbaka får man svaret då som är nej, det här liksom, jag vet inte alls vad jag ska skicka och var det här ska skickas någonstans, eller ja, de här ska ha det här paketet baserat på de regler då som SPOC-B har. Och sen då fyra då liksom, så skickas det vidare till de mottagare som är listade liksom i det här paketet som kommer tillbaka från SPOC-B. Varför jag satt kärna för liksom vid 2 och 3 här, det är därför att som systemet är byggt just nu så måste man inte använda SPOC-B. Man kan alltså använda så att säga statisk routing om man vill. Så det här är liksom bara ett exempel på hur dynamisk routing fungerar då. Så här ser då baskomponenten ut i systemet. Det är en nod som har en importerare del liksom så. Den kan alltså vara då någonting som läser från en fil på ett filsystem. Det kan vara en webbtjänst, det kan vara liksom en, det var en som frågade, kan man använda det här för att bygga mailserver? Ja visst, sa jag. Man kan alltså ha en SMTP så att säga mottagare där som importerare. Man kan ha en FTP, man kan ha liksom whatever som kan ta emot någonting. Sen har man då den här router-delen då som man kan ha, eller, och då som säger vad man ska skicka vidare. Man kan också använda transformerare till den här noden, kopplar dem till dem. Och en användning av det är ju, om ni kommer ihåg det då, från början när det här paketet kom in så hade den alltså den lokala identifieraren av objektet som hade personnumret. Vi vill inte personnummer använder inte vi som identifierar objekt i systemet, därför att de är inte tillräckligt stabila. Det finns folk som byter personnummer. Så vi har en egen identifierare i systemet som är permanent, som alltid kommer finnas, och till vilken vi kopplar alla lokala identifierare. Så det finns liksom en systemidentifierare då, så att säga, för det här objektet som är då liksom en mappning till användaridentiteter, till personnummer, till liksom andra typer av identifierare av de här objekten som kan tänkas finnas. Och sen exporterare då förstås från det här systemet, som återigen kan skriva till filer, som kan göra FTP-överföringar, som kan göra bara SMTP-klienter eller whatever. Håller du redan på tiden? Ja, det låter bra. Normalt så kör jag från min Mac och då har jag liksom tiden som räknas ner på skärmen. Men här har jag inte det. Som någon annan får sköta det. Hur ligger jag till? Ja, det låter bra. Användningen så här långt. Vi alltså bygger då en vad vi kallar en koncernkatalog, vilket skapade liksom ett braho inom universitetet. Vi är ingen koncern, sa folk. Vi är ett universitet för guds skull. Okej, men det är en direkt översättning av Enterprise Directory liksom, vilket är den klassiska termen liksom för det här. Men vi kallar det fortfarande koncernkatalogen. Det har liksom simmer down lite grann det där liksom. Vi håller också på att bygga ett prenumerationssystem för universitetsbiblioteket. Jag ska prata lite mer om det också. Så här ser liksom strukturen ut då för koncernkatalogen version 2. Vi har i princip 3 stycken system som vi matar det här systemet med data. Dels är telefonväxeln, som inte egentligen är en enhet utan faktiskt 4 bitar. Vi har LADOC, vilket där alla studenter finns, all information som finns om vilka kurser de går och så vidare. Vi har då Primula, vilket är vårt personalsystem. Just nu så är det så att vi har 2 stycken noder då i själva liksom routing-systemet. Vi har den här mappdatabasen där borta på höger sida liksom, som är då den som mappar de olika identiteterna mellan varandra. Vi har en den här KDB, vilket är en vad vi kallar en repository. I princip all data som, inte riktigt all, men det mesta av datan som passerar genom det här systemet och ramlar ner den här repositorien. Och sen har vi ett administrativt grafiskt användargränssnitt då, som folk kan gå in och modifiera sitt data. Administratörer kan gå in och lägga till de här personerna som är liksom delar av personalen, men som inte får betalt av universitetet, utan kanske, ja, de jobbar på forskningsmedel. Eller så för en delen lägga in folk som är gäster, som kommer dit, ska vara där en vecka eller en månad, eller gästprofessorer och liknande. Och sen så har vi då LDAP som ett av de systemen som är mottagare då av data från den här koncernkatalogen. Så att det var från början, så var det väl, så sa vi som så att de flesta externa system som ska komma åt data som finns i den här katalogen, då skulle använda sina LDAP-interface. Nu visade sig den hårda vägen att det var egentligen inget bra svar eller bra upplägg. Och jag ska ta ett exempel. Vi har ett system som gör att folk, tidigare var det så att folk fick ut på papper sin lön en gång i månaden. De fick ett brev hem där det stod så här mycket fick de i lön den här månaden. Det där har vi tagit bort. Så nu kan de gå in på en webbsida och se liksom sin lönespecifikation. Och då satte vi upp det systemet så att det kunde de göra om de var anställda på universitetet. Vilket var ju liksom definitionen för att få lön då. Men det var bara det att det här systemet var för effektivt. Så när folk slutade så blink, så var de ute i systemet. Och då kunde de inte längre gå och titta på sina lönebesked. Och de får ju lön liksom åtminstone en månad efter det att de slutar. Va? Eller den månad som följer på när de slutade. Så att nu har vi gjort sagt så att i fortsättningen de som vill komma åt det här data i den här koncernkatalogen, de får använda webbtjänster, de flesta av dem. Där vi då kan lägga logik bakom den som säger liksom att okej, den här personen har slutat, men han slutade liksom, ja, för någon tid sedan, men han ska fortfarande komma åt den här tjänsten. Och för det visar sig när det här dyker upp, så då dyker liksom andra sådana här saker upp. Folk ska ha kvar sin mail i x månader, och de ska ha liksom, en del ska ha vidarebefordring av mejlen, andra ska liksom ha kvar brevlådan och så vidare, och andra typer av tjänster ska de också liksom ha då ett varierande antal dagar, månader, beroende på om de blir avskedade eller om de slutar självmant eller om man liksom skiljs som vänner eller fiender. Där behöver vi logik. Prenumerationstjänsten på UB då? Ja, det är alltså så. Egentligen skulle jag vända ordningen på det här. I universitetsbiblioteket får ju alltså, de köper nya böcker, förstås. De är ett av de här biblioteken i Sverige som får en kopia av alla böcker som ges ut i Sverige. Alltså det här så kallade pliktexemplaret. De får kursböcker, de prenumererar på nya tidskrifter och så vidare. Och detta vill ju förstås då personalen, alltså forskare, elever säger man säger studenter, ja. Forskare, lärare, studenter, de vill ju förstås reda på det där. Så att vi håller på att sätta upp en webbsida där de kan gå och säga liksom, jag är intresserad av dansk historia mellan 1814 och 1900. När ni köper en bok inom det området, tala om det för mig. Och då fixar det här systemet det så att just nu då så kan de få det som mail. Men det finns ingenting i, liksom i systemgrejen så att säga som hindrar att vi inte kan skicka ut den som fax eller som pappers, så att säga, skriva ut det på en skrivare och stoppa det i intern post-QR eller skicka det som sms eller för den delen RSS. Va? SMS kostar ju förstås, men där finns det liksom grejer på gång som gör att det skulle inte kosta så mycket så länge som de är innanför universitetet och så vidare. Det är intressant. Biblioteket är jätteintresserade och har vänt upp och ner på deras syn på hur det här egentligen ska fungera. Vilket är väldigt intressant att se processen som sådan. Så nu har jag kommit till slutsatsen här. OME är alltså den första, vad jag vet i alla fall, public domain-implementationen av en metakatalog. Det finns ett antal kommersiella. Men det här är den första public domain-implementationen. Av någon dignitet i alla fall. Men egentligen är alltså OME, och det här tycker jag kanske har framgått nu, det är ett meddelandebaserat informationsroutingsystem. Så det är inte alls begränsat till det som man normalt pratar om när man pratar om metakataloger, alltså information om personer, organisationer och så vidare. Det här kan man använda till att skicka liksom, jag pratar med någon säljare som sa, ja men då kan vi använda det för att få ut grejer till våra kunder och så vidare liksom. När vi får in en ny vara eller någonting sånt där, ja visst, det går jättebra att använda det här systemet till någonting sånt. Är det någon fråga nu så kan vi ta den.
Hallå.
Jag heter Gunnar Gruberg, jag kommer från landstinget i Värmland. Jag undrar bara hur mycket tid det har gått åt för att skapa det här.
Det vill du inte veta. Okej. Jag fick den här idén för jag satt på flyget från Sverige till USA i början på juli i fjol. Så att från det alltså gått 15 månader var det någonting sånt. Vi har inte jobbat heltid med det här ska jag väl påstå, men ganska mycket tid har jag lagt ner på det. Och jag är inte ensam, utan det är några stycken till som har hjälpt mig. Jag kan säga det i och för sig så här. Det här systemet är skrivet i Python. Finns någon som gillar det? Anledningen till det är att jag har skrivit en massa andra program tidigare i C och jag ville testa någonting nytt. Och jag måste säga att jag gillar Python. Jag är inte säker på att jag kan ge liksom exakt hur mycket timmar vi har lagt ner, men alltså det har tagit oss 15 månader att komma så här långt. Och jag skulle väl kanske tro att det är nedlagt ett manår eller någonting sånt, eller ett och ett halvt manår på det.
Vilka fler kommer att implementera det här systemet som du har hört om?
Kommer att använda det?
Ja, både som användare, alltså som biblioteket om man säger så, och även som implementerar det av andra universitet kanske, eller?
Okej. Jag satt i en telefonkonferens igår kväll med något som kallar heter en grupp inom Internet 2. Internet 2 är ett amerikanskt projekt. De började ju med internet och sen slutade de liksom med att driva det själva för att de tyckte att de skulle kunna köpa det mycket billigare liksom för kommersiella. Och sen så upptäckte de att det var inget roligt, för då fick de inte göra som de ville. Så då startade de Internet 2 då, som var liksom gigabitförbindelsen mellan de här högprestanda datorcenterna. Men då la de in i det här projektet att man skulle syssla med det som kallas för middleware. Så man sysslar med autentisering, autorisering, PKI och hela det där liksom. Jag vet inte hur många som har hört om Shibboleth, men Shibboleth är liksom en av deras stora satsningar och lyckade satsningar, tycker de själva då, i alla fall. Men de har ingenting i det här området. De började för några år sedan, för 3-4 år sedan, så fanns det ett norskt företag som heter Metamerge som hade en metakatalogsystem som då var gratis för universitet. De kunde liksom använda det gratis. Så de köptes upp av IBM och sen hamnade i Tivoli, tror jag, delar av det i alla fall. Och nu kostar det multum att ha en användare. Så att det här fyller liksom en av de legobitar de behöver. Så vi satt igår då och diskuterade liksom hur de här early adopters liksom, och hur vi ska gå vidare liksom, vilka universitet då som det är frågan om, hur vi ska gå vidare för att hjälpa dem så att det blir någonting. Jag har även kontakt med spanska universitet som är intresserade. Någonting här med Spanien alltså. Och sen så finns det ett projekt i Sverige bland universiteten som heter SWAMI, som står för Middleware Initiative, svenska liksom akademiska Middleware initiativet, svengelska här. Och OME är liksom en av de pusselbitar som finns i det projektet också. Där så vi har haft lite prat med några av de små och medelstora högskolorna. De har ju liksom det problemet att de har väldigt lite personal. De klarar inte av att göra någonting sånt här själva, utan de måste få hjälp med det. Och det är väl förmodligen så att vi kommer göra någonting då som är, så att säga, vad vi kallar en pizzabox Ja, helt enkelt att få liksom ett system som är nyckelfärdigt och så bara trycker igång det. Som då måste vara anpassat till Active Directory. Okej.
Ja, om vi inte har några mer frågor så tackar vi alla Roland Hedberg. Och då var det dags för Bengt Axell att tala om nätverksbaserat försvar.
Jag heter Bengt Axell och jobbar åt försvarsökvarteret på den enhet som utvecklar ledningssystem, där jag egentligen mest ägnar mig åt säkerhet i framtida ledningssystem, och kommer här att prata om då Försvarsmaktens satsning på nätverksbaserat försvar. Presentationen innehåller en stor mängd med 3-4-ställiga förkortningar. Om jag missar att förklara sånt eller någonting annat som inte framgår på vägen, fråga på en gång medan ni har, istället för att sitta och klura på vad det var. Det finns ingen pedagogik i att någonting ska komma senare, och det är inte säkert att jag pratar i den ordningen i alla fall. Så att avbryt och fråga när ni funderar, så blir det nog bättre. Nätverksbaserat försvar är handlar då inte bara om datanät. Det handlar inte bara om IP-nät, utan det handlar om att hitta ett nytt sätt, ett nytt förhållningssätt för svenska försvarsmakten att nyttja modern teknik. Med är då avsikten att förbättra sin förmåga, i och med att försvarsmakten inte längre bara ska ägna sig åt att ha förråd ute i buskarna för att försvara oss mot en sovjetisk invasion, för någon sån får vi i alla fall inte, och utan att kunna vara med i internationella insatser och lösa andra uppgifter enligt vad statsmakten i övrigt vill. Och framförallt då att få en ökad flexibilitet att kunna anpassa sig till de situationer som kommer. Därför att systemet är byggt för att vara, har varit byggt för att vara statiskt. Utan det som behövs det är att få till en förändring, och det tar tid att ändra, inte tekniken utan människorna. För att då möta nya typer av hot och nya typer av uppgifter. Och så att det här är en del av den transformationen av försvarsmakten som har varit på gång en tid och som det fortfarande i ärlighetens namn återstår en hel del av. Därför att man ska verka längre bort och i miljöer och situationer som inte är preciserade. Sen så handlar det också om att samhällsutvecklingen går betydligt snabbare idag än vad den har gjort. Tidigare har försvaret haft förmånen att vara teknikledande inom många områden, och det är man inte sedan en tid tillbaka. Samtidigt som det återigen kräver att människorna i verksamheten förstår att anpassa sig till det här. Det är också så att då man får in värnpliktiga, anställda yngre officerare som har en helt annan datormognad jämfört med för något decennium sedan, när man fick börja med att lära folk att använda mus och tangentbord och sånt där. Återigen, det är människorna som går långsamt. Också med ny verksamhet så handlar det om att istället för att ha hiskliga volymer av soldater, stridsvagnar, flygplan, fartyg, så är det att gå över mot att insatsstyrkan, alltså den delen som har förmåga till väpnad strid, blir mindre och mindre relativt sett, dels av ekonomiska skäl, dels för de hotsituationer vi ser. Men ju mindre den styrkan är, ju viktigare blir informationshantering och förmåga att leda och förutse vad som kommer att hända. Tidigare när man hade förband över hela landet så fanns det alltid någon som kunde göra någonting initialt, och sen så körde man tåg och lastbil. Det går inte. Vi har inte de förbanden, och vi ska också så långt bort att den typen av strategi inte fungerar. tittar vi på länder typ nere i Afrika där Sverige idag är med i några insatser, så är avstånden av den att man har staben i Skåne och insats i Norrbotten. Och det gör att det går inte ens att skicka en motorcykel och donans då det inte slutar att fungera. För att även om man skulle ha med sig bensin för att komma fram, så kommer det hända så mycket annat på vägen så han eller hon kommer inte överleva. Utan det gäller att få till en ökad flexibilitet. Så ni märker, jag pratar inte om datanät, utan det här handlar om information. Utan också att få till då nätverk mellan människor som inte känner varandra. Det är också en omställning om man tittar då på Försvarsmaktens interna strukturer. Så tidigare så jobbar man med väldigt fixa förbandsklossar med plutoner, kompanier, bataljoner och så vidare. Medans där man då hade lärt övat samman, man kände varandra. Här kommer man då i ett med en nätverksbaserad struktur att jobba tillsammans med människor som man inte ser, inte kanske känner på det personliga planet. Vilket är en mental skillnad. Speciellt om man ska ha förtroende för att man får ett meddelande att skjut där borta. Då måste man kunna lita på det. Och sen kunna stå till svars för vad man gjorde. Och det ingår då i så här uppdraget till Försvarsmakten att få till en nätverksbasering som leder till en ökad effektivitet. Som då både i att lösa uppgiften med en mindre resurs, men också en bättre förmåga till förändring och kontinuerlig utveckling. Traditionellt sett har utvecklingstakten i Försvarsmakten varit väldigt långsam, även med civila mått mätt. Det har tagit över ett decennium i de flesta fall att få fram ett nytt system. Och jag menar, på den tiden så är komponenterna inte bara uråldriga, de går inte att få tag på längre idag. Så att, och den omställningen av systemtänk är en av de stora utmaningarna. Det hela startade egentligen med då lite förstudier omkring 2000. Där man då tittade på ett nationellt försvar fortfarande. Politiskt sett var det då inte gångbart att diskutera att man skulle bygga förband och enheter för internationella insatser. Men där är det då en förändrad politisk vilja. Kontinuerlig förändring såg man på en gång, och det har vi ju redan upptäckt under utvecklingens projektets gång att det blir inte rätt, och man måste anpassa sig efterhand och försöka ta lärdom av sina misstag. Plus att acceptera att det är tillåtet att göra misstag, för det är först då man är beredd att ta steg. Och det är också en stor förändring för Försvarsmaktens organisation, där man av tradition har haft hur mycket säkerhetssteg som helst innan man låter någonting få effekt. Därför man ska veta exakt vad som händer i förväg. Ny teknik inom då Intelligence Surveillance Reconnaissance, det är alltså underrättelseövervakningsspaning, så påverkar det väldigt mycket då möjligheten av att agera, och speciellt när man kommer ut i insatsområden som man inte känner sedan tidigare. Traditionellt har vi haft då ett försvarsstrid i terräng som vi har känt. Här jobbar vi i områden där man inte känner till hur det ser ut, vilket gör att den typen av förhandsinformation blir mycket viktigare. Nätverksbasering, så har vi också lärt oss då av de projekt som är på gång runt om i världen, där man då kallade då som här då NATO Network Enabling Capabilities, som förmodligen kan se en bättre term än nätverksbaserat försvar. Vi bygger inte enbart nät, utan nätet är ett verktyg för att kunna få en bättre förmåga och bättre samordning. Det som är väsentligt, det är att inte ha hårt kopplade system, utan att man bygger system av system med en lös koppling. Att få det här till en stabil systemmiljö finns det väl inte fullständiga lösningar på ännu, men det ser vi som enda sättet att kunna ha komponenter som kan verka tillsammans. Det här talas det idag rätt så mycket om i omvärlden, men det pratas mer än det finns operativa system, utan det mesta går fortfarande i stuprör. Utifrån då förstudierna så ställde man ett antal frågor som då skulle besvaras. Initialt så var det här relativt forskningsinriktat arbete som efterhand har blivit lite mer konkret. Man har tittat mycket på ledningsmetodik. Hur ska vi arbeta för att dra nytta av det här så att man inte bara automatiserar de gamla rutinerna? Det är lätt att stå och säga, men att få människor att tänka på ett nytt sätt när du inte ens har penaler att pröva har varit väldigt svårt. Det vill säga, metodutvecklingsdelarna har gått långsammare än vad man avsåg från början. Och det är att det är svårt att hitta på nya saker när man inte ser vad man kan göra. Samtidigt som en del av dem som då har varit med i arbetet då är väl drillade i de gamla systemen. Det är svårt att släppa sånt som är väl inövat. En systemarkitektur som får det här att hänga ihop, och det är väl inte heller riktigt väl definierat ännu i utvecklingskedjan. Man har tagit fram komponenter och byggklossar i det här, men en övergripande arkitektur för att visa verkligen att system och system utan hårda kopplingar kan lösa ut allting är inte fortfarande inte visat, även om man är på god väg. En väsentlig bit i det här med ledningsförmåga, att kunna både snabbt få upp en lägesuppfattning, hur ser det ut. Och där har det gjorts en hel del då på teknik- och metodområdet. Och vi har också sett det som då amerikaner och andra har gjort, bland annat under Kuwaitkrig, där man då framförallt genom att ha vad man kallar blue force tracking, alltså en spår på kartan, då följa alla egna enheter. Man vet var de andra förbanden verkligen befinner sig momentant, vilket påverkade då amerikanernas möjligheter att agera under Kuwaitkriget. Det gjorde att de kunde genomföra det på ett helt annat sätt än vad man skulle kunna göra traditionellt. Så att det är då en typ av realisering som då fungerar bra i en system- och systemlösning. Interoperabilitet har blivit mycket viktigare efterhand som vi nu inte bara jobbar utomlands, utan då tillsammans med enheter från andra länder. Och där kräver det ju då standardisering, att bli överens med andra länder. Och problemet är ju då om vi går före andra, så vill de falla tillbaka på telex och annat som de redan har. Och det är en väldigt stor spridning på de bitarna. Beslutsstöd hänger ju egentligen ihop det här med metodik. Hur får man fram beslut på ett osäkert underlag men ändå veta när det är tillräckligt? Informationssäkerhet är en stor bit i att ha förtroende för att systemet fungerar, att informationen i systemet är tillförlitlig. Att har man inte förtroende för det man ser på skärmen, så fungerar det inte. Tidigare löste vi det med mänskliga kontakter. Här gäller det att hitta både teknik men också metoder för att kunna lita på det. Personal, utbildning, övning. Att få till att människorna fungerar och att vi inte bygger teknik som ställer för stora krav på människorna. Och det är väl en sån utmaning som jag återkommer till, som jag nämnt tidigare, så är det människan som är den begränsande faktorn. tekniskt sett kan man göra väldigt mycket. Men när det här ska ut till människor som ska kunna agera under press och stress, så är det inte så enkelt längre. Plus det vanliga med en varierande kompetensnivå. Och sen gäller det att hitta även utvecklingsmetoder som tillåter en kontinuerlig förändring. Också en sån sak som inte har gått riktigt så snabbt som man hade önskat sig. Utan folk tänker på samma sätt som man gjort sedan tidigare. Man jobbar i vattenfallsmodeller när det inte är, när man behöver jobba parallellt egentligen. Arbetet har varit uppdelat i tre delaktiviteter. Delningssystem teknik med då teknikutveckling, M metodbitar, P personal och kompetens, O organisationsbiten har inte rullat som en egen aktivitet i och med att man har fått den delvis i knät genom då de åtaganden som politikerna har gjort för oss med att vi ska ha en nordisk insatsstyrka 2008. Teknikbitarna har jobbat i huvudsak nerifrån, tagit fram komponenter, tittat på fokusområden. Och det har då framförallt varit ingenjörer från industrin. Metodsidan har varit framförallt då erfarna yngre officerare som har tittat på ledninginsatsmetodik. Och sen så en mindre grupp som har tittat på kompetensfrågor. Det också har handlat om är ju omställningen av försvarsmakten. Att försöka få samverkan mellan mark, sjö och luft som av tradition har varit väldigt separata. Och att nyttja de fördelar då som information och gemensam information kan ge. Så det här är en väsentlig del i försvarsmaktens omställning. Som jag nämnde, en av de praktiska tillämpningarna är då en rollbaserad lägesbild där man ur samma informationsmängd kan få ut det som är relevant beroende på vilken nivå man sitter. Om jag sitter ute i ett fordon eller om jag sitter i en stab någonstans, att få upp den information som är relevant så man inte drunknar. För när man börjar sammanställa mycket information är det väldigt lätt att plocka upp för mycket. Man kan gräva ner sig i fel detaljer. Och det handlar också om att vänja sig som människa att välja bort. Hittills har det handlat om att få ut all information till alla i princip, utom en del som kanske är hemligt. Men då är det väldigt svårt att se skogen för alla träd. Återigen, den mänskliga faktorn på det här. Jag pratar på, ni ställer inga frågor. Målsättningen är att få till ett informationsöverläge genom att kunna arbeta parallellt på olika nivåer för att då komma fram till ett beslut om hur man ska agera. Man måste känna till dels chefens vilja, vad är det vi ska göra för någonting. Effect-based operations handlar om att tänka mer holistiskt, mer helhetssyn. Jag försvarar mig bäst genom att spränga bron där. Men det gör att i nästa vecka har vi svårt att få fram logistik. Så mycket har man tänkt traditionellt. Men är vi nu i ett land långt bort i världen så får man också tänka på lokalbefolkningen. Vad säger de om vi kommer och spränger deras bro? Får man då sämre rykte, så att säga, att folk blir mer avvokt inställda till verksamheten, så är det sånt som ska vägas in i bedömningen i att uppnå ett resultat. Man måste se i så många dimensioner som möjligt för att välja att göra rätt saker och att fortfarande kunna ha en uppdragstaktik, att kunna delegera ut till lokalchef, att kunna få agera utifrån eget huvud och de förutsättningar man ser. Och att göra det här framförallt snabbare än vad motståndaren kan göra. Därav begreppet ledningsöverläge. Att vi kan rotera, att upptäcka, skaffa oss en uppfattning om läget, besluta och agera snabbare än en motståndare kan. Och bygger vi nu det här av med så att säga, systemkomponenter som vi då kan plocka ihop utifrån vanligt behov, så är det en utmaning i sig. Men det här ska fungera tillsammans med massande också. Och då blir det ännu mycket krångligare. då får vi in juridik och politik också. Dagens system är ju stuprör där man har byggt specialsystem för flyget. Jag menar, JAS, det är inte bara ett flygplan. Bakom det finns ett ledningssystem, det finns logistiksystem för att få fram reservdelar och drivmedel och utvilade piloter och bassystem för att då kunna serva och ta hand om det här ute i terrängen och så vidare. Det är väldigt mycket system runt om som hänger ihop, som i dagsläget är hopbyggda. Och det här måste man börja dela upp så att man kan jobba tillsammans med mindre resurser och få ut bättre effekt. Utan att då få till en serviceinriktad arkitektur där man kan dela på tjänster. Man kan nyttja en sensor, en radar eller någon som tittar okulärt eller någonting på ett ställe, som då kan, man kan bjuda på den informationen till andra som finns inom samma område. Och vad som är samma område behöver ju inte vara ett geografiskt område. Nätverksmässigt så är ju det en annan geografi i nätverket. Vad som är närområde varierar också beroende på vad det är för någonting man tittar på. Tittar jag på en soldat så räcker det om han är bakom kullen. Men är han lite längre bort så är det, spelar det ingen större roll. Är det ett flygplan så kan han vara många mil bort men fortfarande skjuta på mig inom några få tidsenheter. Det vill säga, vad som är nära och vad som är långt bort varierar. Och det gäller då att återigen få, kunna anpassa det här dynamiskt för den situation man befinner sig i, utan att behöva sitta halva dagen och systemadministrera. Ja, det här blev den mindre vackra bilden, men den innehåller det den ska göra i alla fall. Det man har gjort är att man har byggt upp ett utvecklingscentrum där man försöker då samla ledningssystemutveckling inom Försvarsmakten som då traditionellt har varit uppdelad. Där man försöker då simulera tänkta system. Man integrerar befintliga källor för information och avnämare av den för att kunna pröva den här metodiken som vi försöker utveckla. Genom att bygga demonstratorer så kan man pröva metodik. Man kan få då krav på teknik som då så att säga ska gå från demonstrator till någonting som man kan använda operativt. Utan det man bygger ihop här är då vad vi kallar det demonstratorer, men det är ungefär som en så här militär övning fast man inte har en massa folk ute i skogen som bor i tält. Och i det här så drar man in då sjöläge, luftläge då från civila sidan, väder, utvalda radarsystem, UAV, UAG, det är alltså obemannade flygande eller markgående farkoster, ja, simulering, CETRIS är ledningssystem på kustkorvetter, marksensorer som då känner av akustiskt om det finns någonting i närheten, att med olika tekniker kunna då bygga upp till att börja med den här då lägesbilden. Var befinner vi oss? Vad finns i övrigt runt oss? Försöka identifiera vad som är vad. För att då pröva de här sakerna. Så utvecklingsmetoden ska vara iterativ och nyttja mycket av demonstratorer. Både nu för övnings- och de här utvecklingsändamålen, men också för rent operativt. Vi har då ett arv av system som vi då inte kan bygga om. Det kostar för mycket. Vi har dem redan, de fungerar bra för de ändamål de var byggda för i de flesta fall. Så gör man så att man kapslar dem och bygger på tjänstegränssnitt utåt där systemen delar med sig av den information som genereras lokalt och om möjligt kunna ta in sidoinformation från det gemensamma. Just med en tjänsteorienterad arkitektur så är det relativt enkelt. Erfarenhetsmässigt så har det varit då, om man pratar då, ett par månaders utvecklingsarbete för att integrera ett operativt system med de basala gränsytorna för att utbyta information kring det här med läge. Och det är också den typen av system, den typen av gränsyta som man ser att man kommer använda operativt när det blir verklighet av de här delarna. Och sedan då situationsanpassning av systemet gör man då av instanserna momentant. Säkerhetsförmågor är mer och mer väsentligt. Tidigare så kunde man låsa in sig. Man såg att det här gör vi bara i det här bergrummet och på de här plattformarna, och så körde man krypto runt det hela och så var det frid och fröjd. Tillräckligt bra. Eller medans här, ju mer man bygger ihop, ju mer sårbarheter kan det bli om man gör fel. Ju svårare är det att se vilka konsekvenser det blir av att koppla ihop system av olika slag. Utan man har börjat titta mer och mer på någon form av risk management även på försvarsmaktssidan, där det traditionellt har varit risk avoidance, bygg bort allting. Utan på samma sätt som vi ser i nätverk i övrigt så tittar man på en balans mellan att förebygga, agera och detektera. Och det blir då i vanlig ordning då en kombination av åtgärder i form av så att säga, yttre barriärer och metadata på insidan med kontrollfunktioner, både förebyggande och detekterande. Det finns en del arbete som håller på att utvärdera just nu som jag då tyvärr inte kan berätta om i och med att vi håller på att titta på det. Men det är en markant doktrinförändring som är på gång, även om den sen kanske inte slår lika långt som den gör när man kör operativt i en miljö där man kan mäta konsekvenserna i kronor och ören, där man istället ska mäta konsekvenserna i liv, är ett kraven något högre på förtroende på den förebyggande sidan. Utvecklingsmetodik har jag väl nämnt på vägen, att knoppa av erfarenheter som påverkar den systemutveckling som pågår i de traditionella spåren, att ta tillvara erfarenheter och återföra dem. Och det här är återigen svårare att få ingenjörer och gammaldagschefer att göra verkligheten än att få till det. Samtidigt som det är en förutsättning för att kunna leva vidare i den här typen av miljö. Och det här, tanken är att det här ska in i den ordinarie linjeverksamheten så att man kör kontinuerligt med experiment. Nästa generation prov. Så här, samtidigt så kör man då prov av förra generationens experiment. Man demonstrerar, utbildar, man övar och använder. Och de här stegen behöver gå parallellt för olika generationer av systemkomponenter. Att nå fram dit kommer att ta ytterligare ett antal år. Och det är återigen människans förmåga att anpassa sig som är en stor bit i det hela, plus att det tar tid att utveckla saker om man ska göra det med förtroende. Det vi har gjort är då att försöka lyfta vyn från den tekniska, titta metod, lite organisatoriskt, personellt. Organisationsbitar, så handlar det också om att i traditionella militära förband så har förbandet haft med sig allt man behöver. Man ska kunna stå på egna ben i sitt fartyg eller i sin buske eller var man nu befinner sig. Med nätverkstänket så kommer det också att du behöver mer spetskompetens. Du kan inte få med dig en civilingenjör ut på kompaniet alla gånger. Och så vidare. Det vill säga, man måste förlita sig mer och mer på resurser från andra håll, och man blir också på så sätt mer beroende. Och den typen av att nyttja att man inte är självförsörjande utan är beroende av andra sensorer, andras kunskap, för att kunna då optimera effekten av organisationen. I praktiken, när politikerna beslutar om en insats någonstans, så finns det inte bara en pengapåse utan det finns ofta en numerär. Vi får skicka ut 1352 personer. Och sen så får man utifrån det då räkna baklänges hur många behöver man avsätta för att laga mat, köra lastbilar, administrera nät, och till slut så fick man ett antal personer som kan göra nytta. Vilket är ett konstigt system, men så fungerar den politiska nivån. Det vill säga man måste hålla ner på behovet av stödfunktioner för att få ut killar och tjejer i gatukorsningen som kan göra nytta där. Och avsikten är att försöka få till en helhetssyn. Det vi försöker göra i den svenska ansatsen är att vända relativt mycket på en gång. Och det hänger nog ihop med att vi då har haft en tradition av ett insatsförsvar där vi då inte behövt vara operativa omedelbart. Jämför vi med de länder som har folk ute i krig mer eller mindre konstant, så tar de små steg. Når inte lika långt, men får fram små bitar som kan användas efterhand. Vi försöker ställa om en väldigt gammal organisation till något väldigt nytt. Vilket är väldigt skillnaden mellan vad vi gör i Sverige och omvärlden. Det vi har gjort för att få utvecklingen att snurra på är att vi lite grann har frikopplat metodutvecklingen från teknikutvecklingen. Det har haft både fördelar och nackdelar. Från början stod metodmänniskorna och stampade därför att de hade för dålig teknikplattform att göra sina metodförsök i. Därför att då försökte man då göra allting alltid. Nu har man då snabbt byggt till enklare tekniskt stöd för att göra metodförsök. Så den biten snurrar effektivare. I gengäld så har det blivit svårare att återmata erfarenheter från teknikutveckling till metodsidan och metodutveckling till tekniksidan. Så det är ju alltid två sidor på medaljen. Och just det här med att få folk att samverka och förstå är återigen utmaningen. Även inom bara den rena teknikutvecklingsspåret så har det gått på sådan bredd att man inte jobbat med samma arkitektursyn i alla delar, vilket har lett till komponenter som kanske inte kommer fungera rakt upp och ner tillsammans, utan det behövs ytterligare arbete. Trots, och för att, inte bara för att råda bot på det, utan också även lite grann konceptuellt, så har man då haft ambitionen att man ska jobba i integrerade projektgrupper, integrated project teams, där man då med representanter från olika håll ska kunna både ta tillvara kompetens men också att sprida den här kompetensen för att få samsyn på hur man går vidare. Och det sättet att utveckla, att blanda folk med olika bakgrund så att man får in folk som både kan verksamhet, teknik, forskning att titta framåt, har nog varit en viktig bit i att få det här att rulla framåt. Hade man inte gjort det, så landar man i ett rent Vattenfalls utvecklingstänk, och då tar det på tok för lång tid. Sedan att det är människor som tänker på gammalt sätt. Som ni hör, jag kommer tillbaka till, det är människan som är det gränssättande för teknikutvecklingen. Sedan är tanken att det här har då varit ett program som har legat då från förstudier kring, ja, som drog igång 00 till fram till nästa år. Sen är tanken att det här ska in i linjeverksamheten så att man kontinuerligt utvecklar, förändrar, lär sig och återmatar både på svensk nivå och i ett då CFBL-net, jag kommer inte ihåg vad bokstäverna står för, men det är då ett internationellt experimentnät för att göra det här, för att samöva NATO-länder, och det är också inom den teknikmiljön som då EU:s insatsförmåga vidareutvecklas, i och med att det är samma länder som är aktiva. Så att från att ha varit en väldigt blågul idé, så är det här nu en väldigt mångkulört idé om att kunna göra saker och ting snabbare och effektivare. Men det handlar om att ställa om människorna som är inblandade, och sen gäller det att få det här att hänga ihop med övrig verksamhet och förmågor. vi har flexibilitet har vi försökt att få till genom att dels samla verksamhet rent fysiskt, flytta folk i det här fallet till Enköping, att få att administrera ihop det hela genom att bygga komponenter som sen då enkelt kan integreras instanser av. Dels fusionera data, information, kunskap förhoppningsvis i slutändan. Men också att fusionera mark, sjö, luft i och med att man har jobbat parallellt. Det har varit olika utbildningar, det har varit parallella sätt att se på saker och ting internt inom Försvarsmakten, som också har varit en stor bit i den här omställningen, som fortfarande är en markant bit i omställningen. Integrera en gemensam arkitektur och en design som tillåter förändring. Lättare sagt än gjort. Uppdragstaktik har man jobbat länge med och då så att säga. Men sen att få det här i gemensamma insatser och titta på den övergripande effekten av vad man gör och inte bara på min egen lilla kloss. Också lättare sagt än gjort. Utbilda. Få till definiera vilken kompetens behövs. Anpassa tekniken till den kompetens som man kan ha tillgänglig. För att ha jättebra grejer som vi inte kan hantera leder ingen vart. Att få till en interaktion mellan utveckling och utbildning av soldater av den insatsorganisation som är ute. Även där är det svårt att när folk kommer tillbaka från en mission i utlandet att då få en vettig återmatning på ett sådant sätt att ingenjörerna som bygger prylar förstår det. Eller förstår vad det innebär. Det är väldigt lätt att det blir lite pojkfotboll av det, att alla springer på det som studsar. Det här är den omställning som Försvarsmakten gör för att då gå mot nätverk, inte bara IP-nät, inte bara information, inte bara mänskliga nät, utan få till det hela att hänga ihop. Och det handlar då om att påverka människor mera än att, förutom att tekniken kring radionät, instörd miljö och så vidare, det är tekniska utmaningar, men att få människorna att fungera på det här, i den här typen av miljö och scenario kräver mera. Frågor, funderingar?
Kan väl jag ställa en fråga då? Är det de gamla rävarna som är svårast att lära, eller är det de unga som ser att det här var inte riktigt det som deras fäder hade berättat om?
Det är framförallt de gamla rävarna. Dels är det så att de är då väl drillade. De har kommit ifrån, att säga, de har inte med sig datormognad från barns ben. De har också gått i separata skolor och gjort olika saker, haft en inriktning mot det gamla invasionsförsvaret. Yngre officerare idag är både betydligt mer datormogna, men de har också gått gemensamma skolor. De ser på Försvarsmaktens uppgift i termer som ligger närmare dagens verksamhet och morgondagens verksamhet. Så de två bitarna i kombination gör att det yngre gardet har betydligt lättare att ta till sig det här sättet att arbeta. Samtidigt som man inte kan slänga det gamla arvet, du måste ta tillvara en del av de kunskaperna så man inte går tillbaka och gör samma misstag igen. Det är bättre att göra nya misstag om de behöver göras.
Ja, då har vi inga mer frågor. Då tackar vi Bengt Axell för detta.